Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Så, nu.
Välkommen.
Tack.
Det är en underbart skör Nisse Edvall som sitter här med mig idag. Otroligt spröd skör. Det är vackert. Det är ungefär som jag berättat om när jag brukade sitta på kafégården på Hägersensåsen förut och jag läste någon DN-ledare och började gråta. Så känns det ju då. Man vet inte om du ska börja gråta eller om du ska börja slåss, för du har typ gjort båda. Du var väldigt ledsen när vi hade någon ekonomisk diskussion och du kände dig korkad tidigare. Nu, och sen så är du lätt rörd, men sen så har du precis misshandlat en ny mikrofon.
Ja.
Från Röde.
Ja.
Heter det så?
Ja. Nej, men jag kan bara hålla med.
Det är för att du har varit ute och svirat. Eller hur?
Ja, det är det ju verkligen. Men också för att liksom som ett brev på posten så fick jag en liksom helvetesvecka efter vårat mysiga Spanien kör.
Hur yttrar det sig i helvetet?
Alltså, du vet att man har, det finns en vis klok man här i podden som har dragit termodynamikens andra huvudsats.
Just det.
Känner du till honom?
Lagen om alltings utjämning.
Ja.
Honom alltså, är inte så bekant med, men jag känner till den fysiska lagen.
Han är, till skillnad från mig, en stabil ung man.
Ja.
Det är att, om man har en varm kopp kaffe så blir kaffet till slut samma temperatur som rummet. För att allting strävar alltså, efter utjämning.
Om då kaffet är varmare än den omgivande luften.
Ja, exakt. Mm. Och det är det ju oftast, om det är varmt kaffe.
Hoppas det.
Ja. Men,
det kan ju vara sån här cold brew. Då är det samma sak, fast
då blir det ju varmt. Då blir det varm brew. Eller ljummen brew blir det. Mm. Rumstempererad brew.
Exakt.
Det är inte lika inne, hör du?
Nej.
Ja, men för då hade vi, du var ju med, så du vet ju att det var en underbar tid. Mm. Alltså det var en jättemysig dag vi hade där med Volvo-åkning och cykel.
Ja, du pratade om det vi nämnde förra veckan, att vi var i Spanien.
Ja. Mm. Och nu...
I Tarragona.
Tarragona utanför Barcelona.
Mm.
Och nu... Så trodde jag att det hade gått bra, att jag hade kommit hem och tänkt att jag inte behövde betala priset, utan att det bara skulle få fortsätta.
Man skulle kunna tänka sig att priset redan betalades på hemresedagen när vi blev 8 timmar sena.
Ja, men och då skulle man också kunna säga som att vi fick sitta i en lounge med där vi hade fri tillgång till, i mitt fall då, sprit och i ditt fall mat.
Mm. Alkoholfri öl faktiskt.
Alkoholfri öl, gratis hela dagen. Mm. Det var ju lite som ett, vad ska jag säga, lyxfängelse. Mm. Lite som jag tänker mig när i Saudiarabien, när de stängdes in på lyxhotellet, alla potentater. Jag tror att det var också en ganska... trevligt till vad de hade då i sin lilla fångenskap. Men man var ju ändå jobbigt för att man var inspärrad och var i ovissheten. Mm. Så visst. Mm. Men nu i måndags fick jag betala priset. Mm. Det började med att mannen var ledig från fritids, vilket ju inte i sig är otrevligt.
Ja, ni skulle ju gå på Lasse-Maja och göra olika, ja, olika saker. Och det låter väl jättehärligt.
Eller hur? Visst gör det? På pappret låter det mysigt.
Det var det inte.
Jag hade bokat biljetter och vi kom till Heron City i...
Gud, vad fint att ni var på min hemmasalong. Hur kommer det sig?
Vi brukar ju, alltså, när vi har de här ledigarna så brukar vi köra Bounce, Pizza Hut och Heron City. Eller
Bounce
bio.
Ligger ju där nära i Kungsprova.
Men nu gjorde vi inte Bounce, men det var ändå sådär att...
Invant.
Jag tittade igenom bioprogrammet och då var det den tiden som passade bäst för oss. För att vi skulle hämta Jojo sen på eftermiddagen och så här. Så det var liksom, vi gick in i stan och så vidare. Skitsamma. Mm. Så vi åkte i alla fall dit. Och vi var precis i tid. Alltså vi kom fram vid 12, så vi sprang förbi McDonald's och köpte några chicken McNuggets och lite cheeseburgare som vi skulle trycka till lunch. Och så kom vi upp. Men då var det såna här jalousier nerfällda.
Aha.
Det är ett ståljalusier, ja. Som att det är stängt. Men det rörde sig folk där inne. Och eftersom jag är som jag är så börjar jag ju dunka lite på...
Ungefär som du slog micken nyss.
Ja, precis. Prata om det för mycket, då kanske de Acast här blir... Jag vet inte. Jag vet inte. Jag har, alltså, man är överdrivet. Jag slog inte på mikrofonen, jag gjorde verkligen det.
Du smekte den
lite. Jag bara tittade på den lite. Så hallå, dung 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 dung. Filmen börjar. Ni måste öppna. Det blir något fel.
Men det var folk som var innanför jalousierna.
Ja, alltså folk som jobbade där.
Ja, folk som jobbade där. Ja. Inga civila.
Och hon, då kom det fram någonting. Först var det en person som...
Kan du sluta slå på de här jalousierna?
Ja, den första sa någonting på yes, I don't. Det var en polsk brytning. Men vi hörde att den inte lät som en polsk brytning, men han var uppenbarligen från Polen.
Pratade engelska.
Ja, och förstod ingenting. Så, och han gick och hämtade någon kollega och hon var fruktansvärt ointresserad av att ens bry sig om att jag stod där utanför.
Men hade du hämtat ut biljetterna i biljettautomaten?
Jag hade ju betalat dem online liksom. Så då behöver man inte hämta och ha mig biljetten i telefonen.
Man har mobilen numera. Ja. Just det. Och, det första liksom, när man kände så här, gud, vi lever i framtiden, det var ju att man beställde dem, sen tryckte man bara in sitt betalkort i automaten, så fick man ut dem. Fast nu är det ännu mer modellt.
Det som var, om vi ska pausa lite och gå tillbaka till hur det var när vi var unga, det var ju att man bokade biljetterna, så man var tvungen att vara där en timme innan och hämta ut dem, och sen så hade man en timme att döda.
Ja.
Och då gick man i mitt fall då till exempel ner till, heter det, Vivels på Kungsgatan.
Ja, precis.
Ja, där de hade öl.
Jaha.
Och så var man typ 18 och så vågade man inte riktigt gå på något sådana här
cool ställe.
Men det var så bra, för då kunde man också, eftersom jag var född tidigt på året, så var de flesta var inte 18 när jag gick på bio med dem. Så då kunde de dricka kaffe eftersom det var mer som ett fik, och så kunde jag dricka en öl. Bara för att jag kunde. Nu är jag tillbaka nu till igen.
Utanför... När man har sina biljetter i mobilen.
Exakt.
Och det är jättenytt, jag blir förvånad varje gång.
Ja,
för
det
jag vill
känns
hämta
lyckligt.
Ut i automaten.
Men det finns ett problem med det.
Ja.
Det är att när jag sen visar upp den här biljetten för den här tjejen som till slut kom fram och undrade vad jag ville, och bara, vi öppnar 15:30, vad gör du här? Jag bara, men jag har ju biljetter. Hon bara, Mall of Scandinavia står det ju. Jag bara, så att jag hade ju då bokat ett annat jävla köpcentrum på andra sidan, och också på helt andra sidan stan. Så det fanns ju liksom inte en fans i futt i helvete att jag skulle hinna på något vis, eftersom klockan redan nu var 11:55.
Svor du och slogs?
Nej, vad skulle jag göra? Manne var ju med också. Men det hemska, mannens reaktion, gud, det här är hemskt egentligen, ska jag berätta det? Ska jag berätta det?
Ja, nu måste du berätta.
Mannens reaktion var, sa så här, det gör ingenting pappa. Så sa han, väldigt så här storsint. Sen så sparkade han till några kundvagnar. Han gick lite efter mig utanför ICA. Jag bara, vad gör du? Kan inte sparka till? Han bara, men jag vill inte vara arg på dig, för då kommer du bli så ledsen. Så jag är arg på dem här istället. Inte det hemskt?
Skör familj alltså.
Men inte det hemskt?
Jo.
Att han liksom vill inte såra mig.
Jättefint.
Så att han var arg. Ja. Men han, ja. Och sen då åker vi hem. Med bilen, liksom så här, med oförrättat ärende, verkligen. Och det är sånt antiklimax.
Och bilen, bara det är ju jobbigt för dig, eftersom du har börjat längta som fan efter en cool bil.
Ja, får sätta mig den där.
Och sen så har du då åkt Volvo V60 T6 och D4.
Ja.
Och sen nu sätter du den där bilen som du har tröttnat på.
Men det som händer då helt plötsligt är att jag sitter med mannen och försöker muntra upp honom. Han får spela jättehögt sina olika låtar som förespråkar värdet som sportrån och rap och knark och sånt där. Och att man inte ska gå i skolan och allt vad de säger. Mm. Så bara pillar mig lite i örat. Så bara, vad fan här? Så bara blöd. Jag bara pulsera blod ur örat när jag sitter och kör. Alltså precis, jag vet inte om du ser här nu att jag har liksom ett blått.
Ja, jättekonstigt ser ut.
Ja, och då blev jag ju, jag blev direkt orolig att det var mina sår. Alltså som har kommit tillbaka. Mina autoimmuna sår. Så jag fick ju mega ångest över det. För det liksom bara, det var som att jag bara nuddade lite och bara bubblade ut liksom.
Det är jävla misär.
Det var helt sjukt. I bilen också. Och mannen sitter och vågar inte vara arg på mig, men är jättebesviken och pappas öra typ håller på att lossna och blöder. Det är så jävla jobbigt. Sen när jag kommer hem, då vill jag ju ändå typ försöka gottgöra mannen. Och han, nu har han börjat spela Pokémon Go igen. Så jag bara, men vi kan... Det var ju sån dubbel besvikelse för honom. För jag hade sagt från början att vi skulle åka in till Gamla stan och köra Pokémon Go. Och sen skulle vi gå på Lasse Maja. Det var liksom dagsplanen. Mm. Men sen så blev det att allt blev så sent på morgonen. För att han sov länge, vi var uppe sent kvällen innan. Jag lämnade solrekord i lämning. Jag lämnade Jojo 10 på förmiddagen. Det är ju absolut verboten. För de ska iväg på olika utflykter och sådär. Så att allting drog ut på tiden. Så att han fick ju inte Gamla stan heller i Pokémon Go.
Det var ingen som var jätteglad på dig då?
Nej.
På förskola eller hem eller?
Nej, nej, det var ingen var glad på mig. Nej. Någonstans. Och inte jag heller. Jag hade ju ångest för att jag trodde att jag skulle få autoimmuna sår i örat och behöva köka kortison i ett halvår igen. Så att jag... Och vi hann inte åka till Gamla stan, utan då sa jag så här, vi kan gå ut här i Farsta och spela lite Pokémon Go. Och så gick vi ut och jag hade, då satt jag i en jävla kö till vårdcentralen för att jag ville ju få en akuttid så att de skulle...
Så det var inte heller ni som spelade Pokémon Go?
Nej, det var han som... Och jag gick runt och var ett åskmoln som han inte fick vara... Ja. Ja, men sen så pratade jag med någon på vårdcentralen. Det var så här, ja, vad ska vi göra? Vi har inget drop-in-tid nu och det låter inte som att du håller på att dör, så att du kan ju komma in på drop-in imorgon bitti typ. Men då kände jag så här, jag väntar och ser. För att de autoimmuna såren, de blev ju liksom som kratrar. Det här verkar inte bli som en krater. Det här verkar mer ha varit någon...
Ett lila sår.
Ja, det här verkar mer ha varit någon konstig blodblåsa. Mm. Skitsamma, vi behöver inte gå in på det. Sen... Var det picknick? För då skulle vi liksom klä om och ha picknick på förskolan. För det var liksom lite avslutning för Jojo. Så då kom vi dit. Och då var min pappa med också på picknicken. Han var lite sen hem till oss.
Är du sur?
För att han var sen? Mm. Nej, men jag var ju sur. Det var ju liksom, det fanns ju ingenting.
Ja. Det var kört allting.
Det var redan kört allting. Så han blev lite sur då för det. Eller nej. Gud, det där. Nej, han var inte sur.
Han var lite sen.
Och det var också så att de mässade från förskolan. Var är ni? Vi har börjat nu.
Nej.
Jo.
Det har aldrig hört talas om.
Ja, nej, men,
shit, hur känner man idag?
Nej, men det var väl liksom menat som ett mer gulligt så här, sms. Ja. Alltså, de smsar ganska mycket. Man har liksom lite sms-kontakt med dem.
Okej.
Så att det var väl mer sådär, är ni på ingång eller? Ja, men i alla fall, så då kom vi dit till slut. Och det var väl en halvtimme sent liksom.
Okej.
Och då sitter vi ner på filten och då är vi ju kanske i alla fall 5 minuters promenad från förskolan. Och det första som händer är att Jojo säger att han har ont i magen. Och jag bara, är du bajsnödig? Han bara, ja. Och då har inte jag med några blöjor eller någonting. Han ville fortfarande bajsa i blöja. Så att då var vi tvungna att gå tillbaks till förskolan och jag var tvungen att sitta inne i skötrummet och titta på när han sitter, för han tar några sådana här små plastdjur och så lägger han sig liksom någonstans och gömmer sig. Så nu la han sig under skötbordet och höll på och leker ganska länge och varsamt med de här plastfigurerna samtidigt som han...
Kände du att du hade tålamod då, så att du kunde sitta bara och liksom... Ja,
blodet pulserade.
Och, du ringer din pappa också, Tom Karlsson.
Ja, han ringer... Ja, han kanske hör vad vi pratar om. Han vill, jag tar det sen. I alla fall, och så är det alltid så att med Jojo, han sitter och leker med de här plastfigurerna och säger så här, är du färdig? Nej, nej, nej. Är du färdig? Nej, 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 nej. Till slut säger han, men ska vi inte ta bort det här så kan du ju liksom fortsätta sen. Mm. Och så till slut så brukar han gå med på det. Så efter 20 minuter i alla fall så hade jag lyckats ta av honom bajsblöjan och torka honom ren. Och så kom vi tillbaks och då var det i stort sett slut på det här fikat. Så att då var det dags att röra oss därifrån, för då var liksom det var slut. Och då ville... Jojos förskolekompis gå till en plaskdamm som ligger i närheten, och så vi följde med Och när vi kom dit så tappade pappa en glasflaska som hade saft i, så att det splittrades i 1000 bitar. Där precis där barnen springer barfota vid plaskdammen.
Blir du sur på honom?
Nej, men däremot så...
Jag sparkar på en kund, pappa, jag vill inte bli... Jag vill inte bli, liksom visa, jag vill inte bli arg på dig, för då blir du så ledsen.
Jag bara vände min blodblås mot honom och tryckte lite på den. En välriktad stråle blod fick han på över hela sig.
Det är roligt att det är liksom tre generationer som går och sparkar på olika kundvagnar för att inte vill
sura på varandra.
Sura på varandra.
Ja. Men då hade precis Jojo gjort en jävligt konstig stant. Om vi nu återigen pausar lite och spolar tillbaka vad som hände innan det här glaskrosset. För att han hade, i den här parkleken så finns det såna här trehjulingar med vagnar. Har du sett sådana? Så att det blir som att man kan sitta, ett barn kan sitta och cykla och sen så kan det sitta två liksom bak som en liten vagn.
Mm, just det.
Och då hade Jojo liksom gått på en random sån vagn och satt sig utan att pojken som körde den märkte. Och han hade dragit iväg och då fick Jojo panik och ville gå av. Han var barfot och naken, så han hade kört ner fötterna i marken och försökt bromsa och fått asont. Så att han hade, alltså han
den
skrek.
Den värsta dagen jag hört
det. Ja, han skrek och var helt panikslagen samtidigt som pappa hade krossat det där glaset. Och så då gick jag hem med Jojo, så fick pappa vara kvar med glaset.
Ja,
och manne. Och då ja, och så det som hände sen då var att det är intressant med olyckor att de sällan kommer ensamma, för att vi har två sådana här glasflaskor. Mm. Den andra gjorde jag när jag kom hem, då la jag den i frysen. Det här är en liten paus underhållning i den här historien. Jag la den i frysen för att det skulle bli riktigt sprängdes. Kallt när vi skulle käka middag, så glömde jag den där och sen hade den sprängts. Så då hade vi inga glasflaskor längre. Nej. För kalla vatten. Ja, nej, men och sen fortsatte ju dagen och det hände väl inget mer revolutionerande, men dagen efter så ringde de från förskolan och sa att jo, jag hade fått vattkoppor. Och där är vi nu.
Ja. Och sen så har du, och det var då i tisdags, alltså i förrgår.
Ja, det var det väl. Och igår, just det, igår.
Centrum och igår vabbade du.
Ja, precis.
Och sen var du ute och blev full på kvällen.
Ja, och det var ju verkligen en sån dräng.
Med en superkändis, Christian Lok.
Ja, exakt. Och det blev ju som en dräng. Det blev ju liksom lite drängfyllaktigt eftersom jag verkligen var så här. Jag måste,
och då var
köra.
Det härligt såklart. Ja. Och nu så vänds det i sin motsats. För att nu har du varit skör och liksom så här igen.
Ja, precis.
Jag har inte kapt i skörheten.
Ja. Ja,
sen ska vi gå och bada på Centralbadet, så kanske blir glad igen. Men det är otroligt det här. Alltså det, dels är det ju en räcka av en massa olyckliga omständigheter.
Ja.
Och sen så funderar jag på att det är en sån jävla obalans mellan oss börjar det bli. Och det har ju alltid varit. Alltså när vi inledde den här podden så var det ju som att... du hade något så här oklart stort barn som inte hade napp och blöja.
Just det.
Det var så här, vad lever du i för någon slags lyxliv?
Just det.
Är du ens en förälder?
Du satt och matade, nej det var innan podden, när du satt och matade Iris med ett banan i timmar.
Ja, det var innan. Men precis när vi inledde så hade ju jag jätte... Kan du lyssna på första avsnittet att jag är fruktansvärt hes för att jag precis haft halsfluss. Det har varit röstbölder och 2,5-åring som är extremt egensinnig. Och sen så poddens första år så blev det också att jag blev föräldraledig, fick inte sova någonting på nätterna, var liksom så här fruktansvärt sliten. Oerhört sliten, att det hände alltid en massa jobbiga saker liksom. Och det var olika bajskatastrofer och ryggbajs. Och det var liksom att ha ett litet barn i vagn som precis efter mycket om och men hade somnat. Så man kunde ägna lite uppmärksamhet åt det äldre barnet äntligen. Men då var hon så trött på att vänta på den här sövningen så att hon sprang iväg till en annan tunnel, till telefonplan som liksom ner från en backe från Hägersensås där jag bodde. Det är liksom 5 miljarder trappor. Så hur ska jag göra? Jag har ett barn som precis somnat. När 2,5-åringen bara drar.
Hur gjorde du?
En gång minns jag Max Stockman, vet du om det?
Nej,
du känner inte honom. Gammal radiojournalist. Kompis med Erik Larén, vår gamla producent.
Max Tegmark?
Nej, Max Stockman. Han såg det här och sprang efter Iris. Så ibland så ryckte ju folk in.
Vänta, hur löste du det här? Ja, ibland såg Max Stockman det och sprang efter Iris. Det känns inte som en slutgiltig lösning för att
använda fel. Men sen så, ofta fick man ju bara dumpa vagnen.
Ja, det var det jag tänkte. Mitt
barn nu. Och det var ju svårt, alltså det var ju svårt att göra om man höll på att söva. Då kunde du inte lämna. Ja, det var jävligt knepigt. Men så det var ju en stor obalans. Jag var liksom, blev mitt upp i småbarns tillvarons mest hetsiga period. Mm. Du hade ju sen 3,5 år, jag också väldigt dukt, men kändes gammalt i jämförelse eftersom man hade slutat då med napp. Precis när vi började med podden slutade jag med napp och blöja.
Ja, men och jag hade ju inte...
Hade
alltså, jag kunde ägna mig mot honom.
Ja,
alltså om han sprang iväg till telefonplan, då kunde jag, behövde inte jag förlita mig på Max Stockman. Då kunde jag sköta det själv.
Och, men
det var ju tur eftersom Max Stockman sällan befann sig i blåsut.
Ja. Ja. Det är svårt att lita på någon som bor på Eriksson som man inte känner.
Nej.
Man har ingen aning. Så Max Stockman, var är du?
Så det var ju ett av argumenten jag drog upp för Li när hon ville ha fler barn. Jag bara, hur ska vi göra? Max Stockman bor ju inte här.
Nej. Men hur lyckades hon ändå då?
Nej, men där förväntade vi tills mannen var så pass stor. Att just han var 5,5.
Ja.
För att då får han ju klara sig själv.
Då behöver man ingen markstoppa.
Nej.
Utan han får han bara springa iväg.
Ja.
Ja, för precis. Då hade ni ett så stort barn. Så att han hade ju 1,5 års tid drivit runt på gatorna i blåsut.
Exakt.
Själv.
Ja.
Han var ju någon slags nyckelbarn.
Ja.
Så det var ju en obalans här. Men jaha, vi har en pappapodd. Den här Nisse, han är liksom som så här. Han var småbarnsförälder för massa år sedan. Han vet inte ens vad det är för någonting. Sen fick ju du Joel och under en kort, intensiv, väldigt härlig period så var vi småbarnsföräldrar båda två.
Ja. Du hade då Rut som var ju ungefär som, måste ha varit typ som Iris var när Rut föddes.
Ja.
Ja, lite yngre.
2 år Rut, ja. När Joel kom.
Ja.
Precis. Och det var en härlig period.
Men det var ju skitsällan som Rut rymde när jag höll på och sövde Joel.
Ja.
Det var ju skönt för mig.
Det förstår jag verkligen. Mm. Men Tor, det var ju en härlig period, men vi fortfarande verkligen småbarnstillvaro. Mycket saker som hände, hon hade en napp och sådana där småbarnsattribut och sånt där. Nu är hon stor, jag kan ge ett exempel på det. Alltså i förrgår, det här är en ganska kännetecknande berättelse för mitt kynne tror jag. I förrgår, Sara har varit i Finland lite grann. Och i förrgår innan jag stack och hämtade på förskolan så stack jag ut och tog en löptur. Precis där jag bor, Säterskogs naturreservat längs Mälaren. Och det var jättehärligt. Och jag blev väldigt varm. Det liksom kokade nästan på huden. Och det var ganska mycket sjöfåglar och
överbeskyddande måsmammor. Jag tror inte det kokade på huden.
Nej, men det kändes så.
Nej,
alltså, det blossade verkligen. Jag sprang inte långt på något sätt. Jag sprang kanske, eller kanske, jag vet ju exakt. Det står ju i min träningsdagbok. 8,5 kilometer sprang jag. Sen kom jag tillbaka till ångbåtsbryggan som ligger nära mig. Och jag hoppade i det här vattnet. Som jag hade sprungit längs. Och det var så en jävla känsla att springa.
Hoppar du med springkläderna?
Ja, med shortsen. Jag tar av skor och tröja.
Ja. Så brukar jag göra på landet.
Ja. Alltså det är en otrolig känsla att springa härligt. Längs med vattnet. Blir jättevarm. Och sen så svalkar man sig i vattnet. Man svalkar sig i vattnet som man sprungit längs. Och sen så blir allting perfekt. Och det är så här perfekt vatten att svalka sig. Jag har ju gjort det här liksom ganska länge och då har det varit så här, oj, det här är ju verkligen iskallt, men det är härligt på något sätt. Men nu är det sånt här vatten så att man ligger i för att bli lagom svalkad, så att man ligger i 5-10 minuter, man simmar lite, det är typ 20 grader, så man blir verkligen avsvalkad, men man svalkar av sig under en lång tid. Sen så kommer man upp i badet och då, den där bryggan som jag brukar bada från, den är 5 minuter från mig, så då går jag hem med bara överkropp och bara så här njuter så jävla mycket. Problemet då är att jag är ju en missbrukad person ute i fingerspetsarna.
Men skönt också för andra njuta av dig.
När du ja, exakt. Bara, ja. Verkligen.
Ja, alltså det är win-win.
Ja, får man verkligen säga. Men det var en gång som jag hade tränat utgymmet med badbyxor, bara gått ner i badbyxor. När jag inte hade sprungit utan gått ner. Jag berättade det här.
Att de sprack.
När de sprack. Mm. Sen låg jag på en brygga. Sen frågade någon som var på bryggan och skulle gå hem. Kan jag gå så här eller? Jag vet inte hur jag ser ut. De bara, nej, du visar hela din rumpa. Du kan tyvärr inte det.
Men var du lite så här, du bara, ursäkta, syns det här? Alltså, kolla här.
Nej. Utan jag ville veta hur illa det var. Så sen, du måste byta om innan du går hem. Liksom. Mm. Du kan inte gå så där. Jag bara, men jag har ingenting att byta om. Men jag hade en handduk. Så att, och det var ju nästan ännu värre att jag gick omkring då.
Det var som att vara naken.
För jag kom upp på gatan, Ålgrytevägen, sista biten. Det är ju liksom, det är ju trafikerad gata. Det är ju liksom i civilisationen. Så det var som att jag var naken under.
När kommer du börja ha en sån här Torekov-sliten badrock och gå ner?
Ja, men det kan jag göra. Det är ju många i Mälarhöjden som faktiskt kör det.
Ja.
De som badar på en som heter Fridhemsbryggan. De glider omkring på morgonen i morgonrock och går ganska långt. Liksom. 5-10 minuters promenad.
Men måste du gå till just den bryggan då? Eller kan du gå till den här ombogsbryggan?
Nej, jag kan nog gå till den också. Alltså folk kommer ju reagera, men det är också så här lite härligt gemütligt. Att här kan man göra,
men har du en sån perfekt sliten badrock?
Ja, men jag har en som jag fick när jag gick i nian.
Ja.
Som är ganska snygg ändå.
Ja.
En klassisk som jag haft då i 20 år.
Ja, det måste ju funka.
Ja, det borde funka.
Ja.
Det tror jag.
Men bra, jag då säger vi det.
Ja.
Vi hörs. Men, hej, tack för idag.
Men det som var problemet med missbrukarpersonlighet, det är då att jag uppfylls av såhär, det här var typ det härligaste jag gjort i mitt liv. Det var så jävla skönt. Och då direkt, när kan jag göra det igen?
Ja.
Jag måste göra det här igen. Jag kan inte vänta. Det är inte så här, jag gör det en vecka eller jag gör det när jag får chans, utan fan, jag måste göra det igen. Helvete, Sara i Finland. Hur ska jag då kunna göra det? Jag måste göra det imorgon. Så direkt när jag hämtade barnen, 20 minuter senare, en halvtimme senare, så var jag så uppfylld där, så jag direkt bara, hej, hur har ni haft idag? Skitsamma, förresten, imorgon, då, mamma är i Finland, men det kommer vara så att ni kommer kanske vakna utan att jag är hemma. Jag kommer skära upp lite serrano-skinka och ta fram 2 limpmackor. Iris telefon kommer vara fulladdad, så ring om det är något. Det var liksom det första, när man bara, okej, jag blir efter bra, tack. För jag var liksom så här besatt av att det här skulle hända.
Du uppfyllde av det och du ville tänka på det och planera det.
Ja,
alltså, det som jag kan tänka mig att när man knarkar, att man tänker kanske när man är hög och härligt, bara, åh, nästa gång jag blir hög, ja, då ska jag göra det här.
Det var enda sättet jag kunde få liksom någon slags tillfredsställelse att veta att, men det här kommer hända, det kommer hända väldigt snart.
Men blev du lugn sen av den tanken?
Ja, för att barnen var ju med på det. De var ju inte så här, för de var inte någon, det var inte någon jättegrej för dem att,
men då var de lediga då efter, antar jag. Det var inte så att de skulle gå upp och gå.
Nej, de skulle till skola och så där. Så, alltså, men, till fritids och,
men då tänkte du att du skulle bada
tidigare.
Ja, och så tänkte du att om de inte har vaknat när du kommer upp, så väcker du dem då. Det kommer att ha så mycket tid.
Och jag visste att jag skulle ha bort ungefär en timme.
Då skulle du springa först och sen bada. Ja.
Ja. Och sen, jag springer först och sen badar, och sen så går jag 5-10 minuter hem från den här bryggan.
Just det.
Då vill jag liksom inte springa igen.
Nej.
Ungefär en timme. Och barnen var med på det. Och jag gjorde det nästa morgon. Jag skar upp lite serrano-skinka, den som jag köpte på flygplatsen i Spanien. Jag tog fram 2 limpmackor. Iris telefon var fulladdad. Jag gav mig ut. Det var lika härligt som kväll. Det var lite härligare, för att det var ju vid kanske 7-tiden på morgonen, så att naturen var ju så här lite nyvaken. Det var lite sömnigt och nyvaket på samma gång ute. Och jag badade, det var helt magiskt. Det enda var att det stod någon kille och fiskade. Så jag var så här, kan du flytta på ditt fiskespö som du har precis vid badbryggan? Han fattade inte det själv. Det var konstigt. Jag vet inte, jag har krok i ryggen. Men i övrigt så var det fantastiskt bra. Sen när det var färdigt, då ringde jag till Iris och kollade hur läget var. Då ringde jag liksom och väckte henne.
Ja.
Och hon bara, jag vill nog sova. Jag bara, men det kan vara bra att gå upp nu. Det finns serrano-skinka i köket. Hon bara, okej, men då kan jag.
Pappa kommer, jag ska bara cykla till mina barndomskvarter. Jag kommer hem om 2 timmar.
Ja, nej, men så, och sen när jag kom hem då så...
Nycklarna sitter i bilen. Alltså om Rut sitter på dina axlar, så kan hon styra. Och så sköter du gaspedalen. Det här kommer bli skitbra. Pappa kommer snart.
Nej, men när jag kom hem då så hade Iris, så att Iris checkade frukost och kollade på Sommarlov. Tror jag. Eller någonting. Sommarlov har inte börjat. Kanske var gårdagens.
Nej, men jag känner just den delen av historien. Kanske. Det står inte att falla med just den detaljen.
Hon satt och kollade på någonting. Rut låg fortfarande och sov. Och jag väckte henne genom idoga pussar på pannan. Hon ville inte vakna, men gick till slut med på det. Sen lämnade jag det på fritids. Vi var framme liksom klockan 9, som är viktigt, för att det är då Iris hinner kolla på
Sommarlov. Okej, det var då, förstår jag, att det var en springande punkt i själva historien.
Ja, precis.
För att annars så hade du varför skulle du då behöva stressa?
Men det kan ändå vara så att du kollar på gårdagens Sommarlov. Men
kan vi pausa lite bara där och prata lite om Sommarlovs betydelse till programmet i våra barns liv?
Ja, men det är jätteviktigt. Alltså det är ju viktigt här, för det gör ju fritids blir typ jättelyxigt tack vare det. Iris innan var så här, men fan, jag vill vara ledig typ, men nu är det så här, hon lever en dröm där. Dels att vara i skolan utan att gå i skolan. Att kolla på Sommarlov på morgonen, och det vill jag hinna till det. Och sen åker de till ett bad som heter Personibadet varenda dag.
Ja.
Som också någon slags milstolpe, för att i förskoleklass var de mycket på badet. Och då fick de inte simma på den djupa bassängen.
Just det.
Men nu så har hon fått avlägga ett simprov, och för nu får man göra det. För hon har inte simmat någonting tidigare i jättan. Men nu får hon äntligen så här, simma omkring och hoppa på det djupa, så här, som hon inte har fått tidigare.
Nu tog vi en paus i snacket om Sommarlovsmorgon och pratade om någonting annat. Alltså det är många pauser.
Ja. För det som jag vill säga, Sommarlov, det är så viktigt för sommarfritids, tänkte jag.
Ja, men det som jag just tänkte med Sommarlov är att i en föränderlig tid när alla kollar på liksom YouTube och allting, och man känner att julkalendern kanske lite mer nästan är en tes som jag har, är till från vuxna, att det inte är lika ändå stort för barn att kolla på julkalendern på TV, så har Sommarlov med Malin och han Alexander nu de senaste åren, har ju verkligen fyllt en funktion. För det är en grej som jag aldrig har pushat för, vad jag kan minnas, utan det är någonting som i alla fall Manne liksom självmant vill titta på och verkligen betyder någonting för honom.
Men fritids gör ju ett testjobb där.
Ja. Så är det ju.
De understryker betydelsen av det jättemycket. Men, och Rut längtar, de kollar ju inte på förskolan på Sommarlov, men hon längtar till förskolan jättemycket på morgonen, för att hon och 2 av hennes kompisar leker hemliga sommarskuggsklubben.
Just det, sommarskuggan.
Någonting, mm. sommarlovsrelaterad lek mm. som de leker varje dag.
Sommarskuggan är läbbig.
Jaså, mm. ja. Jag har inte sett en enda bildruta.
Nej, för du är ju ute och cyklar och ja, badar och springer. Nej, men, och sen, men nu tillbaks till ja, då, fritids.
Då är det ju så här, liksom, du förstår, när vi började podda, om Sara var i Finland, det var ju ganska dramatiskt. Alltså det... Att hon var i Finland en eller två nätter, det ledde ju till massa olika berättelser om olika haverier och ett jävla helvete som man har haft och sömnlösa nätter och så vidare. Tvåbarnsläggningar, de hade spårat ur. Det som händer nu är liksom så här, ingenting. Jag är till och med och springer och badar på morgonen innan jag lämnar mina barn. Ja. Det vill säga, alltså det, tydligare exempel, jag kan ju ge många exempel, men det tydligare exempel kan jag inte komma på som, alltså, som visar att jag har lämnat småbarnslivet bakom mig. Och att vi, du och jag, lever totalt olika liv.
Diametralt.
Och det man undrar så här, vad fan kommer det göra med podden? För just det. Det är roligare med olika haverier som du är med om. Mm. Om barn som ligger med olika djur och bajsar under ett skötbord i en blöja som de behövde ha. Ja. Eller som hoppar in i någons, vad heter det, cykelekipage och gör illa fötterna. Ja. Mycket, mycket bättre. Ja. Alltså det är inte så jävla roligt med någon som håller på att bada på morgonen och liksom känner en stor tillfredsställelse. Nej. Så att jag bävar för när du ska också lämna småbarnslivet bakom dig.
Ja. Och det
alltså jag vill att Joel alltid ska fortsätta bita sönder saker. Gärna som man hemma hos oss, någon squish eller liksom någon stressgrej.
Ja, de biter han sönder direkt.
Så att det liksom skvätter någon jävla äcklig kemikalie över hela hans ansikte. Ja. Och också på duken. Och så att barn blir ledsna.
Det kändes som att du började positivt, sen så blev det som att det blev mer och mer som att det liksom ändå någon passiv aggressivitet.
Nej,
men jag förstår vad du menar.
Han måste ju liksom fortsätta, eller så ska vi ha fler barn. Men det verkar ju inte som att någon av oss kommer få några fler barn.
Nej.
Så att hur fan ska vi göra det här?
Jag vill
ska
inte...
vi lägga ner podden kanske? Ska den heta något annat? Ska den heta Bada och springa på morgonen-podden?
Men det, alltså namnet Pappa-podden är ju... Det som är grejen i det är ju att det kommer ju funka ändå.
Ja.
För att det, ingen kan ju ta ifrån oss att vi är pappor.
Men det med stora barn, stora problem. Alltså just nu måste jag faktiskt erkänna, är det jävligt små problem.
Ja.
Sen går ju det period, så glömmer man hur jobbigt det var perioden innan så här. Men just nu är det fan ganska lätt.
Men det är ju problem med, alltså stora barn, stora problem. Det är också stora barn egna liv. Det är ju svårare att ta upp barnens eventuella stora problem i offentliga sammanhang.
Ja, just det. Så är det ju.
Men jag tror att vi ser tiden an. Och sen så än så länge så... Jojo har napp fortfarande. Mm. Även om jag börjar tänka på hans fyraårsdag. För det är ju någon slags stopp, säger tandläkaren. För
att, tre har vi ju kört med de stora barnen i podden.
Ja, men fyra... Alltså, jo, men innan fyra. Så för att annars så kan ju ha min tandläkare sagt...
Nej, men alltså, det är ju jävligt bra. Men du har skjutit fram, för mannen slutade tidigare.
Ja, tre och ett halvt.
Tre och alltså, halvt, okej. Okay. Ja, jag slutade vid treårsdagen.
Nej, för Manne var... Han slutade... Han var drygt tre och ett halvt. Alltså det var liksom i augusti när han skulle fylla fyra på hösten. För att fyra är en slutdatum. För efter fyra då kan de få liksom bestående deformationer på käken. Som måste regleras senare. Och det vill man ju inte.
Nej.
Men det är ju också...
Man vill ju att du kanske drar ut...
Ännu mer.
Jag menar,
det kan ju bli en bra story.
Alltså, jag förstör hans tänder, rolig story.
Exakt.
Podden fortlever och så vidare. Och att ligga och bajsa en blöja under skötbordet, det är ju ännu mer spektakulärt när man är åtta år.
Ja, herregud. Det blir en riktigt bra story. Då kan han komma hit och berätta om det själv.
Det kanske är stora barns stora problem.
Men han kanske vill berätta om det själv.
Ja, precis.
Ja. Ja. Det är ju en som Josefin Crawford med att hon har sina barn gör en podd med sin son och en kompis där de pratar om olika tonårsfenomen
eller som Valgren Wistam. Det är ju Sofia Wistams son som både säljer på podden typ och klipper den.
Ja, det är också bra.
Ja.
Jo, men i alla fall Jojo, alltså det finns ju ändå ett slutdatum på nappen och det närmar sig ju. Och det är ju det är jobbigt. Alltså det är jobbigt när han blir stor. Just nu har han en otroligt gullig egenhet att han inte kan skilja på... Jag kan inte den grammatiska termen för tids... Alltså om och när. Vad är det för någonting? Prepositioner, är det på och av? Är det en sån?
Ingen aning.
Ja. Det är egentligen ovisantligt. Men han blandar ihop om och när.
Mm.
Alltså... Du ska komma med till toaletten om jag ska kissa.
Mm.
Förstår du? Mm. Fast han menar, du ska komma med nu när jag ska kissa.
Mm.
Det blir väldigt gulligt hela tiden att han blandar ihop om och när.
Hi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nu går det med njutandet. Nu går det med ditt njutiga liv.
Verkar det njutigt, tycker du?
Ja.
Det är ganska njutningsorienterat. Det får jag, jag börjar med en ny grej som jag så här, som är det man ska göra på kvällar. När jag var liten, när jag var barn, och när jag var liksom i de yngre tonåren, så hade jag en grej som var att på kvällarna, det jag gjorde, när det var som där nu, liksom vår eller försommar och ljust ganska länge, då var det som att jag fick någon slags rastlöshet i kroppen. Jag kunde liksom inte ligga och titta på tv eller sitta framför datorn, utan jag stack ut och cyklade. Och i mitt närområde. Och det var jävligt intressant, för då kunde man, alltså det var som att jag så här skrev min självbiografi typ. Jag mindes mitt liv. Det här var jag på kalas när jag var liten. Och när jag var liten, det var ju då kanske 3 år tidigare.
Liksom. Just det.
Och här
walk blev jag, down memory lane.
Exakt, här blev jag retad av någon. Men också så här, gud vad jag har blivit stor nu som får vara ute och cykla så här själv. Och jag åker till...
Vad snackar man för ålder här typ?
Ja men 10, 11, 12 års åldern kanske.
Ja.
Och... så här, vad långt jag kan ta mig, och jag lärde mig så här, hur olika geografiska områden i Stuvsta hängde ihop, att så här, ja, om man åker över där då kommer man dit, fast jag trodde jag visste bara en bilväg, så här, så jag upptäckte nya hur saker hängde ihop, men också så här,
men hade du liksom inga kompisar i kvarteret då, eftersom du gick, nej, i skolan någon annanstans, så att du var liksom som en,
jag var helt ensam,
isolerad i,
ja,
ja, speciellt,
och därför så fanns det så här, det var ju som att det var ett nostalgiskt skimmer som vilade över mina hoods. Eftersom jag hade ju inte lekt i dem sen lågstadie- och förskoletiden.
Och de kompisarna, de umgicks inte med längre? De som gick i dina gamla klasskompisar och så?
Nej, jag hade inte varit så tajt med dem heller.
Nej.
Utan jag hade redan då varit lite som en utböling.
Ja.
Så det var märkligt på det viset. Men sen var det också som att man reflekterade över... Man kände hur stor man hade blivit genom att man cyklade till Rådsparken. Nej, Rosendalsparken. Rådsparken är en annan som var lite längre. Rosendalsparken, och bara, shit, det här tog ju 5 minuter. Fast när jag var liten och skulle gå hit med overall och ingen ville bära mig, så började jag gråta för att det var så långt. Och så där.
Men då var du inte 11-12?
Nej, jag mindes den perioden.
Ja, när du var 11-12 så mindes du perioden.
Så att hela de här turerna var att jag också, att jag kände i hela min kropp hur stor jag hade blivit.
Just det.
Och hur långt jag hade tagit mig i livet. Den här våren har jag ju känt samma sak. Någon slags så här, att det kryper i kroppen att jag måste komma ut. Jag har liksom inte vetat exakt hur jag ska kanalisera det. Jag har prövat att springa.
Jag tror du skulle säga hur långt jag har kommit och hur stor jag har blivit.
Ja,
jag har
kanske
känt samma sak den här våren.
Jag tror vi kommer komma dit.
Jaså.
Jag kanske har bara gått ut. Alltså, vad gör man när man är vuxen och det kryper i kroppen? Man kanske tar en liten promenad.
En cig på balkongen.
Eller en cig på balkongen är väldigt vanlig. Eller jag har en bergknall för min parkering. Jag går upp och står och tittar på och tänker, gud vad fint. 5 minuter man är tillbaka. Det kryper fortfarande i kroppen. Men man sätter på liksom Westworld och tittar på det.
Man vill ha mer. Ja. Så sammanlar.
Ja, man vet inte riktigt.
Nej, men är det här allt? Så tänker man.
Nej, ja.
Jo, men lite så.
Ja, man tror att det man gör så här på en kväll...
Ska det vara så här?
Så tänker man ofta.
Ja.
Men ofta så är det nog att man vet inte riktigt vad man ska göra av det här krypet i kroppen. Så att man, efter att ha tagit ciggen eller varit ute på bergshallen, så lägger man sig och kollar på Westworld och bara, men varför kryper det fortfarande i min kropp?
Vad händer om jag öppnar dörren och bara går?
Ja.
Och aldrig mer kommer tillbaka?
Och det är det som jag har börjat göra. Alltså, nu har jag börjat hoja på kvällarna.
Mm.
Alltså det är otroligt. Jag har liksom verkligen inte gjort det de senaste, vad blir det, 20 drygt åren. Jag har börjat gå ut vid så här, det är typ när barnen somnar. vid 9-tiden kanske, 9:30-tiden sticker jag ut och hojar. Och såklart då så cyklar jag till mina barndoms hoods.
Såklart.
Och nu har jag blivit, återigen så känner jag hur mycket större jag blivit. Och nu jämför jag inte med när jag hade overall och skulle gå till Rosendalsparken och ville bli buren. Utan nu jämför jag med snarare när jag var 10, 9, 10, 11, 12 år och var ute och hojade på kvällarna. Att det tog liksom 5 minuter till Rosendalsparken, fast nu tar det istället 1 minut. Och nu är min räckvidd helt enorm. För att nu utgår ju från en helt annan förort, från Hägersten, och cyklar till Stuvsta, Snättringe, Huddinge. Och blir så fruktansvärt nostalgisk. Jag har ju åkt två kvällarna har jag åkt till mitt gamla hus, det gula huset som jag bodde i mina första 18 levnadsår.
Man kan ju se det på Instagram.
Jag har lagt upp på Instagram en bild i huset. De tyckte att det är ganska läskigt med någon som så här tar bild på en villa, för då tänker man ju, det är en inbrottstjuv som rekognoserar. Men det gjorde jag i alla fall.
En inbrottstjuv med cykelkläder och speciella skor som klapprar när man går.
Ja, men det är väl en modern inbrottstjuv då. Men, och jag åkte liksom sjöarna som jag badade i. Jag åkte Gömmaren och Långsjön. Jag åkte HTK-hallen där jag spelade tennis. Jag åkte Källbringsskogen. Jag har känt så att hur jävla sjukt det är i förorter i Stockholm, att mellan liksom förortscentrum eller villområde och landsbygd, om man sitter på en racercykel, så är det liksom ganska exakt 2,5 minuter. Och det har blivit så här, räckvidden är ju så enorm. Alltså som igår, då var jag ute i drygt timme och cyklade 3 mil. Och så kommer man till, alltså du förstår hur mycket man hinner se på 3 mil. Mm. Så att, och det var ju som att när jag var liten så funderade jag på så här, alltså en stor tanke var ju så här, man tänkte så här, nyss var jag så där liten och gick med overall till Rosendalsparken och blev buren. Men nu är jag så här stor. Vad kommer hända nästa steg när jag blir stor på riktigt så här? Vad kommer jag göra?
Samma
det,
sak.
Och det jag inser nu är att, ja, samma sak. Fast det tog lite tid att inse att det är exakt det man ska göra.
Men hur kan du vara så ångestbefriad kring den här nostalgiska grejen?
Det är ju jobbigt. Jag har skickat sms till min mamma och till min familj. Så här, här är olika ställen. Så här, här är gömmaren, här är huset. Mamma blir ju ganska ledsen. Hon vill ju se det, men hon tycker det är jobbigt som fan.
Ja, och jag, för du sa ju till mig, vi pratade om det här om dagen. Då sa ju du så här, gör det själv. Ja. Du måste testa det. Mm. Men jag vet inte om jag vill det. Alltså jag vet inte om jag vill röra mig i de där. För att alltså, jag känner ju döden.
Asså?
Jo, men man ser, här är det här där jag var och nu är jag här. Och man, åren har gått. Det är liksom 30 år sedan.
Ja, fast nu har jag ju ett nytt område. För att sen så cyklar jag ju så här helt nya vägar. Sen kommer jag hem till mina trakter som bara, jag kan cykla rakt fram som är den vanliga vägen, som bara, nej men fan, jag tar vänster här, sen cyklar jag fel avsiktligt och sen upptäcker jag att så här, det finns ju hur mycket som helst att upptäcka i mitt eget område också, och jag hinner med båda så här, mitt nya och mitt gamla.
Ja, men du är ju så, men du är så i liksom nuet. Det är så härligt att du kan vara så.
Jag tror det är omöjligt bara att om man sätter sig på en cykel, en sån här försommarkväll, då det är det som händer liksom. Och det jag upptäckt, en sak som
jag försöker hålla min barndom på armlängds avstånd för att det är för jobbigt, och inte för att den var jobbig, utan för att det är så här, gud, jag vill inte hålla på.
Det är för fin.
Ja, men jag vill inte hålla på och grotta i det där. Alltså precis, så kan det vara också att man tänker att gud, så där bra kommer aldrig bli igen. Alltså det finns ju, så kan det också vara.
Men jag tror inte jag grottar så mycket. Det är ju som en jävligt mäktig sak, det var när jag hade tagit körkort. Precis, det var när jag var 27 år gammal, och sen så åkte jag omkring med bil i Hudik. Alltså vårt landställe. Det var ju mäktigt, för att i vuxen ålder hade jag behövt bli skjutsad till ställen där. Ja. Så mamma eller pappa eller någon annan, kan ni skjutsa mig till Friskis och Svettis? Vilket var så rätt förnedrande. Så det var stort att kunna köra bil. Nu är det ju stort att kunna, att hitta ett transportmedel som gör att man kan fånga hela ens uppväxt. Från liksom borta tennishallen som ändå var, tog en bit att köra till Flottsbro, där man åkte skidor och åkte skolutflykter till Huddinge centrum. Alltså så här, jag fångar in hela och så bara, vänta, ska jag ta, ja men oj, där var åvägen. Där, i den här ån hade vi sparade alla våra vinkorkar, för varje vår så hade vi korktävling i den där ån. Alltså så här.
Jo, men det har vi hört om när vi satt och spelade in och jag hade feber i bilen på, när vi var i tenniskröket. Jassa? Då berättade de om korktävlingen.
Är det sant? Ja. Vilket minne du har.
Nej, sällan, men nu slår, ibland slår det till. Ja. Men du pratade om olika traditioner i familjen.
Just det. Mm. Nej, men, så att, och det som jag upptäckte också, förutom att bara så här, det här krypet i kroppen, det är inte liksom behöver inte vara livsled och existentiell ångest, utan det är bara så att man kanske inte alltid ska ligga i soffan och kolla på Westworld.
Men det kan det också vara det. Jag vill bara slänga ut det. Det kan också vara det.
Okej, och i så fall finns det ett ganska enkelt botemedel. Ut och cykla.
Ja, jag tror ju
man
på...
Man behöver inte ha en räser och klickskor som jag har.
Men du vet ju hur jag är. Jag är ju din motsats när det gäller allt det där. Ja. Jag vill ju gå i betongmiljöer för att jag vill bara hålla all skit borta.
Men man kan väl få ångest av att vara i så ful.
Nej, för att när man går, då är det ingenting som stör. Är det för vackert?
Men jag är inte vacker,
då är det, nej, men ifall det är det, ja, då får jag ångest. Är det för mycket minnen, då får jag ångest. Är det någonting som överhuvudtaget liksom retar min hjärna, så får jag ångest. Alltså det ska vara... ideala är ju en anonym miljö som jag inte har någon relation till. Alltså jag har inga minnen. Hökarängen är perfekt, för jag var aldrig i Hökarängen när jag var barn eller tonåring. Jag har liksom inga, så här, inga minnen av Hökarängen centrum. Första gången jag var där som jag minns, alltså som jag minns, det var ju när du och jag var där på den här grandpa-tävlingen när det var någon bilstafett. Vi hade ett ärende i Hökarängen. Så där är det helt neutral mark för mig. Och gå dit, när jag promenerar där, då är det ju en sån här låg 50-talsbebyggelse som jag inte har någon relation till, längs en lång väg. Och sen promenerar jag ju längs med motorvägen också. Och sen så går jag hem igen.
Men grejen är så här att...
Det är bara tomt. Det är blankt bara.
Det är inte så farligt som du tror att känna saker.
Ja, men du
alltså,
vet
jag känner ju nostalgi.
Jo, men du vet ju inte det när jag känner saker.
Mina ögontårar, när jag kommer till sjön gömma en som jag nästan har glömt. Det är en ganska speciell sjö, för det är en enormt natursjön och ligger nersänkt som en gryta. Så den är liksom så här dold i miljö. Man åker för en lång nedförsbacke som är en kilometer och sen så kommer man till den här sjön. Och jag minns hur, och det är en väldigt fin sandstrand också som är ovanligt vid så här skogssjöar. Men jag minns hur jag hade en liten sköldpadda med benen var som... hjul, så lät den klick, 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 klick när man drog den i ett snöre. Och sen hade den en sjömans hatt, den här sköldpaddan. Och jag minns hur jag drog den och hur härligt det var att komma till gömman den första gången. Eller när jag åker förbi HTK-hallen och minns den här stående tennistiden varje lördag. Alltså så här, det gör ju någonting med mig. Ibland blir jag ledsen. Blir ledsen när jag tänker på vårt gula fina hus. Att det inte finns kvar liksom, i vår ägo. Men inte så farligt. Och sen så också, jag får ju de här fina grejerna, men jag får också fula. Jag åker ju en motorvägsbro över, eller en bro över motorvägen, som är så här en gång, otroligt, det är ett ödsligt och fult med så här stort Shurgard förrådsbyggnad och bara industribyggnader. Och sen är jag också ute i naturreservat, och det är både fult och fint. Stuvsta centrum, fulaste centrumet som finns, och också så här omöjligt att röra sig på ett bra sätt.
Men alltså, jag skulle ju aldrig säga till dig så här: kom igen nu, ta ett glas vin.
Nej.
Vad fan, skärp dig, ta ett glas vin.
Nej.
För att jag vet ju att du har ju slutat dricka av en anledning, för att du har problem med det. Och på samma sätt så är jag ju med mig med den här typen av känslor.
Ja.
Alltså jag vill inte
då?
Men för att det blir, jag försvinner ju iväg i det, och det blir ju, det blir liksom någon slags nostalgisk dimma som jag inte vill befinna mig alltför mycket.
Men jag säger inte att du ska göra det. Jag säger inte att du ska göra just det här som jag gör.
Vet du jag gör?
Men jag tror att det är så farligt att känna. Alltså, vet du jag gör? Det är inte farligt att se en vacker blomma.
En
det är
gång...
inte bara det här med nostalgi, utan du säger att du inte kan se något vackert ens.
En gång per år så sätter jag mig. Jag har ett långt dokument på datorn med alla med massa minnen.
Ja.
Där liksom jag bara tänker associativt och så minns jag olika ögonblicksbilder. En gång om året ungefär. Det brukar vara så här att Li är borta. Jag sitter och dricker lite whisky eller någonting. Och så då tar jag upp det här dokumentet. Och så läser jag igenom det. Nu är det kanske 20-30 sidor. Och sen så blir det alltid, då börjar hjärnan komma igång med olika minnen. Och så skriver jag alltid ner lite nya ögonblicksbilder. Och så går jag, och så grottar jag i det där ordentligt några timmar. Och sen släpper jag det och går vidare.
Så kan man absolut göra. Nu är vi inne på nostalgi. Men frågan är hur man skulle kunna KBT sig fram till att du slipper gå i en jävla ful betongmiljö och ändå kan gå i en park kanske, eller ett naturreservat, eller längs en sjö, utan att det blir jobbigt.
Ja, men jag kan ju göra det.
Det kan du.
Ja, men jag måste stänga av.
Du vill bara inte.
Men måste ju stänga av.
Nej, men för det är väl det jag undrar, för du sa ju så här, det blir jobbigt att haka upp sig i minnen och så här. Det är nostalgin som du är rädd för, men vad händer med dig om du ser någonting som är fint? Alltså, du vill inte känna någonting, det är ju speciellt. Vad är du rädd för med det? För jag kan ju säga, om du säger till mig så här, men mannen, ska du inte dricka? Det är inte så, hur farligt kan det vara? Då vet ju jag svaret på varför jag inte gör det. Nej, men nej, för det spårar totalt för mig. Jag är rädd att jag ska förlora fru och barn. Jag vet andra som har trott att de kan börja dricka igen efter lång tid, men sen har det gått åt helvete. Så att jag vågar helt enkelt inte, för att jag vet att jag har ett väldigt missbruksbeteende som funkar på andra områden, som att så här, bada i Mälaren, men som är sämre med med alkohol som är en ganska kraftig drog.
Ja, men om jag står,
varför kan inte du...
Nej, men om jag säger så här, det, kan jag också, det är också så här att om jag går i sådana naturskönt område så blir det ju, och där tror jag är ganska vanligt förekommande, att det blir som att jag också får ångest för att nu borde jag känna någonting här.
Just det,
nu,
Loren, nu, ja, gör en palmdicka.
Exakt, exakt. Där är havet. Och då, får, då mår jag ju dåligt för att jag inte känner någonting av allt det där vackra.
Du som
jag
borde. Prestationsångest.
Ja, men det blir, så kan det ju bli lite grann. Men där är ju...
För där kan man ju känna bara, fuck it. Fuck that. Jag behöver inte känna, jag känner vad fan jag vill. Ja. Det kan vara från liksom 0 till 100. Ja. Jag bryr mig inte.
Så är det ju verkligen.
För du har ju din, du tog med mig på morgondoppstur någon gång på Gotland som var otroligt fin. Det ser ut som i Grekland på LSD typ. Mm. Om man dyker ner från en liten mineral.
Ja. Nej, det är jättevackert. Det
är
jättevackert.
Turkost. Mm. Hur värjer du dig från det då? Är det för att det är det som erbjuds där?
Nej, men alltså hur värjer jag mig från det? Nej, men jag bara går där.
Ja,
men låter det vara.
Då klarar du.
Låter det vara där. Men det är som du säger, så där på Gotland finns det liksom inga riktiga alternativ.
Nej,
alternativet är att gå i tät, vuxen, snårig martallskog.
Ja.
Och det är också ångest.
Just det, för då tänker du på när du eldar upp martallar.
Ja, lite. Men det är också att det finns ju någonting i det här instängda. Jag vill att det ska vara lite rymd. Mm. Det gillar jag.
Men helst om du hade orkat så kanske du hade åkt till något jävla tråkigt område utanför
Gråbo.
Visby med självmackar.
Gråbo. Och, ja. Gråbo utanför Visby. Ja. Det är perfekt. Promenera runt i Gråbo. Det ska jag göra i sommar. Varje morgon, 45 minuters biltur till Gråbo. Gå runt där en timme på morgonen.
Och bara blunda första... Biten, ja. Och sen tittar när du kommer dit.
Men det är 5 mil cykeltid dit. Det är ganska saftigt. Sen cyklar du runt några mil och sen så cyklar tillbaka. Ja. Det är en 10 mils tur då.
Så jävla vältränad. Men det jag tänkt på också är så här. En jävla sorglig grej. Förlåt nu för att jag blir lite hippie. Men det är så här att vi åker så mycket bil. Och nu tänker jag inte främst på miljöförstöringen. Utan jag tänker på att man inte, hinner inte uppfatta saker. Om man åker bil i ett vackert landskap. Om man inte är den som kör bil. Då kan man tänka, oj fint, lupiner. Mm. Ja, där var en tall. Mm. Det är det enda man hinner.
Rådjur!
Ja, rådjur. Ja. Vilket rå...
som det roliga skämtet här.
Exakt. Du har hört det va? Vilket rå...
ja, men jag tänker på en, det finns ju en klassisk Felix Herngren sketch när han inte fattar det.
Ja, jag vet.
Rakt!
Pentagon.
Mm. Ja, vilken trappa papapap, säger de gärna. Och sen den andra, och den rakt hår, det var rakt!
Alltså,
gud, att man återberättar skämt, berättar inte skämtet.
Nej, utan man bara, det ska inte behövas. Nej. Så, annars får ni googla på Pentagon.
Ni får googla på skämtet, ni som fattar.
Pentagon. Men... jag har upptäckt nu, och där, alltså du har ju verkligen varit någonting på spåren. Alltså bil, det går alldeles, alldeles för fort.
Ja, det är det.
Löpning är ganska bra, men det går också för fort. Och framförallt är man lite för andfådd om man inte är elitlöpare som springer på sin lägsta fart. Promenad, det är den perfekta takten. För då hinner man uppfatta allting runt omkring en. Mm. Till exempel betongen i Hökarängen och så här. Eller grejer som händer längs Mälaren och sjön Gömmaren och så här. Alltså ungefär 6 kilometer per timme. Det är den. Jag prövar massa olika farter nu. Och det känns som det är den perfekta farten. För att uppfatta saker, uppleva saker maximalt. Alltså då hinner man med allting. Farter över det går lite för fort. Och då kan man ju förstå att bil går ända in i helvete för fort. Och man får ingen uppfattning om hur det funkar med avstånd och sånt där. Man gör ju inte ens någonting själv. Man använder inga muskler. Möjligen kanske lite vad för att trycka ner gaspedalen. Cykel är ju då egentligen för fort. Men man vill ju hinna med mycket också. Så här.
Cykel kan ju reglera hastighet på något sätt också.
Det kan man göra.
I motorvägen är svårt att köra i 40.
6 kilometer per timme ändå. Om man tänker att man vill maxa en timmes tur. 6 kilometer är ganska lite. På en cykel hinner man i alla fall typ 2,5-3 mil på en timme, vilket är lagom. Så att cykel är en perfekt...
Alltså jag ska inte säga att alla gör det. Det beror ju lite på vad man har för cykel och vad man har för kondition.
Ja, men säg från 15 till 35 kilometer.
Mm.
Nej, från 15 till 45. För att jag vet att Lance Armstrong, han höjde ju snitthastigheten på Tour de France någon gång till typ så här över 40.
Man var ju tokdopad också.
Jo.
Mm. Men det finns så att om man bloddopar sig.
Ja, men den här podden riktar sig till tokdopad också.
Ja, alla ska känna sig välkomna.
Så jag skulle säga 15 till 45 km per timme. ligger man någonstans. Mm. Och, så det är det perfekta snittet. Liksom uppleva mycket kontra inte åka för fort. Ja. Så det är där det ska ligga, 15-45. Man ska hitta ett färdmedel och sen så ska man ju inte sitta inne i någon jävla, man ska inte ha massa tak och skit runt omkring sig. Man kan ju också åka en cab om man vill i 15-45 km i timmen.
Eller traktor.
Ja, en traktor. Fast de har ju ofta ett tak.
Ja, men en sån gammal traktor, du vet.
Men sen ska man också använda muskelkraft. Så är det en trampbil då.
En trampbil som ser ut som en traktor.
Som ser ut som en traktor. 5-45 km i timmen.
Bra. Ska vi landa i det?
Men så jag blir beklämd. Alltså, då förstår man också så här. Man måste promenera jävligt mycket med sina barn. Och man måste cykla mycket med dem. För de måste få känna hur långt saker är på riktigt. Ja. Man kan inte bara kasta ut dem i olika miljöer. Jag tror det blir man blir helt uppfuckad av det. Man inte har någon liksom koppling till avståndet.
Men där Iris började med tidigt, om vi nu ska knyta ihop den här pappapodd-säcken.
Jag springer och tittar på
honom. När Max Stockman stoppar henne. Så egentligen gjorde Max Stockman henne en otjänst.
Verkligen. Och Rut gjorde helt fel som bara
låg i vagnen. Och jävla tur att han inte bodde där jag bodde.
Ja, eller jag bodde. Ja. Men Rut gjorde helt fel som bara låg i vagnen och blev runtskjutsad. Ja. Iris gjorde rätt, Rut gjorde fel.
Ja, ska det vara slutordet?
Ja. Mm. Tack för idag!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.